Matteus 24 och 12 ska vi slå upp. För igår läste vi ju att livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så då måste vi kolla att vi inte håller på och gör oss en villolära. Matteus 24 och 12. Kalle vet redan vad som står i Matteus 24 och 12, så han ler så glatt här. Där står det så här att genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Jag kommer ihåg en gång på en helt annan plats, det var faktiskt i Finland till och med, som jag talade om det här med att vara fri från lagens krav. Då kom det en ung man fram efteråt och han var arg som ett bi och så sa han: detta är ren antinomism, sa han, och så gick han. Laglöshet heter på latin antinomism. Ja, Jesus talar om en laglöshet som ska tillta fram emot historiens slut, och då ska kärleken kallna hos de flesta. Och här står jag och säger att vi är fria från lagens krav. Det låter ju ganska farligt det här. Nu gäller det att se upp så vi inte går på grund i skärgården. Vi ska gå till Galaterbrevet, till det fjärde kapitlet, och läsa 7 verser där i början. Galaterbrevet kapitel 4. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen, och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och han ropar: Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Jag påminner igen om att detta med synden i singularis, som Paulus talar om, synden som bor i mitt kött. Den kom dit när människan i kraft av kunskapens träd om gott och ont ersatte kärleken till Gud med kärleken till lagen. Då började onda. Och eftersom vi lätt tycker att det här är ju både knäppigt och knappologiskt, så har vi lite svårt att se det. Och så kanske det ska förväntas vara, att det som är vårt problem ska vara någonting som man bara kan se så där några tionde sekunder i taget och sen är det borta igen. Nu var det ju så att, då kan man ju tycka att det var konstigt här. Gud gav ju lagen. Ja, säger Paulus. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Det har vi läst några gånger. Men där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Och i Romarbrevet 7 säger Paulus: jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Med lagens hjälp fick jag en självkännedom. Först när Gud gav mig sin lag kunde jag upptäcka att kärleken till lagen var inte detsamma som kärleken till Gud. Du, kärleken till lagen var en underlig kraft som drev mig att göra saker som Gud inte önskade. Därför gav Gud lagen. Och då säger Paulus så här att lagen har då sin tid, så att säga, i frälsningshistorien och kanske också i den enskilda människans liv. Och han jämför med dåtidens barnuppfostran i välsituerade familjer. Därför att där slet och jobbade inte far och mor med avkommans uppfostran, utan det fanns alltid slavar som kunde göra det. Och då inträffade ju den finurliga konsekvensen att den som var barn i huset och arvtagare till allt sammans fick en slav över sig, trots att slaven ju egentligen var under honom. Och det är ju den här fiffiga lilla bilden som Paulus nu vänder och vrider lite på. Vi var slavar under de kosmiska makterna, säger han, därför att kärleken till lagen ställde oss under domens och fördömelsens situation, så att säga. Men när tiden var inne så löste oss Gud. Det här kan vi nu jämföra med, så att säga, våra tankar och principer när det gäller barnuppfostran. Ty som bekant är ju barnuppfostran något av det trendigaste som går att leta upp. Några år, det vill säga en generation, då ska man göra på ett sätt. Och sen kommer nästa generation som då hade varit utsatt för förra generationens trend och säger: så här ska vi inte göra. Vad som helst är bättre än det här. Och så går de från det ena diket till det andra. Och sen kommer deras barn och säger att det där var ju det sämsta man kunde tänka sig, så går de tillbaka till det första diket igen. Barnuppfostran är något av det trendigaste som finns. Därför att vi behöver lära oss två saker som ser ut som varandras motsatser. Och det är det som är det knepiga med oss människor. Därför att det ena är: människan måste lära sig att lyda. Och det andra är: människan måste lära sig självständighet. Satsa på att lära dina barn att lyda. Och bara det. Så fostrar du en generation av robotar. Det kan bli väldigt snälla robotar. Trevliga. Förtjusande. Men människor som på något sätt känner sig själv beskurna på fel vis. Obeslutsamma kanske. Omöjligt att stå för en egen åsikt. Det kan vara mycket som man plötsligt inser: detta är något som har tagits ifrån mig, eller något jag aldrig har fått. Och det har ju skrivits många och tjocka böcker om hur i all världen Hitler kunde få ett folk på 40 miljoner människor att rigga upp gaskamrar och andra hemskheter. Hur bar han sig åt? Jo, det kan jag berätta om. Jag ska berätta för er om min farfar. Därför att min far växte upp i Tyskland och kom till Sverige efter första världskriget, till farmor var svenska. Farfar var någon sorts fabrikör i norra delen av Ruhrområdet. Och hans förfäder var också tyskare, därför jag har ett tyskt efternamn. Han gav min far och hans tre syskon en god tysk uppfostran. Han hade en liten rotting med tre remmar som han slog barnen med en gång i veckan, vare sig de hade gjort något eller ej, för det var bra för barn att få stryk. Då lärde de sig lyda. Och nu ska ni förstå att jag står inte här och smutskastar min farfar. Jag har aldrig hört min far säga ett ont ord om sin far. Utan han berättade detta för att ge ett exempel på hur man fostrade barn i Tyskland i seklets början. Och den generationen var vuxen när Hitler kom till makten. Den hade förvisso lärt sig lyda. Men den hade aldrig lärt sig så mycket självständighet så den kunde säga nej. Och därför sa alla i Nürnbergprocessen: vi lydde bara order. Det misstolkades av andra folk som inte hade lärt sig lydnad på samma sätt som det tyska folket. Och naturligtvis var det en undanflykt, men kanske inte så till den grad som historikerna sedan har beskrivit det. Människan behöver lära sig självständighet för att inte, så att säga, bli en person som kan manipuleras till vad ont som helst. Men då kommer ju nästa generation och säger, ja, det var ju auktoritär uppfostran, förfärligt, farligt, hälsovådligt, inte klokt. Och så kommer då den uppfostran där man ska lära barn självständighet, men inte lydnad. Ja, då kommer den generation som ska rösta politiskt på dagis. Fyraåringarna sitter och tar ställning till om vi ska ha Öresundsbroar och sånt här. För nu ska de lära sig kritiskt tänkande så fort de fått nappen ur munnen. Ja visst, de kommer att kunna kritiskt tänkande till max när de blir stora. Heja på vad de kommer att kritisera allt och alla. Men de blir omöjliga att samarbeta med för de har aldrig lärt sig lydnad. Det knepiga är, människan måste lära sig två saker som ser ut som varandras motsats. Och naturligen går det till så att när barnen är små så får de lära sig lyda. Men det är lika mycket föräldrarnas uppgift när barnen kommer upp och närmar sig vuxenåren, att då ligger det på föräldrarnas uppgift att också lära barnen självständighet. Därför att om det går att undvika tonårskriser och bråk och skrik och gap och väsen, så kanske det är om barnen känner att föräldrarna hjälper mig också in i vuxenvärlden. Det är inte bara en fråga om att lära sig lydnad. Det är inte bara en fråga om att lära sig självständigt. Det är en fråga om ett både och. Vid lite olika tidpunkter i livet. Och precis så gör Gud. Först kommer lagen och sen kommer nåden och sen är vi vuxna. Halleluja, förstår ni? Enkelt och genialt. Jag tycker det är väldigt piffigt det här. Ursäkta uttryckt. Nå, slutmålet är ju alltså en människa som inte behöver lagen, utan som kan lyda av självständigt val. Det är det intressanta. Den självständigt valda samarbetsförmågan och lydnaden. Den behöver inte säga ja till all sorts manipulation och fräckhet och krav och fäaktighet. Men så långt det är möjligt samarbetar man istället för att motarbeta. Av frivilligt val. Och dit kommer man inte utan en period av, så att säga, lagens funktion i människans liv och i människosläktets liv. Men lagen är inte målet. Och laglydnaden är minst av allt målet. Utan den är bara till för att bana väg för den nåd som gör människan självständig och ändå inte självsvåldig. Det är skillnad på det. Det är något helt annat att vara självsvåldig än att vara självständig. Den självsvåldiga människan kör över allt och alla. Den självständiga människan är däremot vuxen och mogen nog att fatta ett beslut som kanske också mer gagnar den andra än en själv. Laglösheten ska tillta. Och därmed kommer också nåden att bli hängande i luften. Och vi anar ju redan hur det här ska komma att gå till. Den stora toleransen har ju vräkt sig in som en våt filt över hela västerlandets civilisation, om man nu ska kalla det så. Du, toleransen betyder ju bara att ingenting är sant. Det spelar ingen roll. Om jag struntar i dig så struntar du i mig. Om du sköter ditt så sköter jag mitt och så har vi inget med varandra att göra. Undra sen på att vi blir ensamma. och att kärleken kallar. Jesus har en väldigt fin beskrivning av den här självständiga, frivilliga lydnaden som är målet. Matteus 5 kapitel. Så här på eftermiddagen blir vi nu lite mer stressade än vanligt också. Får skynda upp på här nu. Bläddra fort. Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni inte in i himmelriket. Lagen ska inte avskaffas. Utan nu vidgas alla perspektiv istället. Kärleken till lagen istället för kärleken till Gud, det var ju ett förminskat perspektiv. När man egentligen reducerar Gud till att bli lite trycksvärta på papper som man sedan kan praktisera efter eget gottfinnande. Nu sprängs alla sådana mänskliga ramar och kärleken till lagen får vika för kärleken till Gud, och det är något mycket större. Om inte rättfärdighet överträffar fariseerna så det skriftlärdas, kommer ni inte in i himmelriket. Ja, okej, säger vi. Så här långt är vi med. Det köper vi. Nu ska vi se på det här i praktiken. För det är ju det som är det festiga. Och det ska vi göra genom att läsa några stycken i första Korinthierbrevet. Vi ska läsa de fem första verserna i kapitel 4, 5 och 6. Och vi börjar med kapitel 4. Ska ni få se på något skojigt. Första Korinthierbrevet 4, 1-5. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Nu var det ju så här i Korint att man hade börjat sätta upp en sorts favoritlista över förkunnare. Somliga diggade Paulus och andra diggade Apollos, och Kefas hade sina beundrare, och somliga tyckte att de var de allra andligaste och höll sig till Kristus, som de sa. Och församlingen var på väg att falla i bitar. Och Paulus skriver just de här verserna mot den bakgrunden. Det krävs en enda sak av en förvaltare, säger han. Och det är inte goda resultat. Det är inte beundransvärda effekter. Utan det är trohet. Pålitlighet, det är vad Gud önskar sig. Och den märker man ju lustigt nog mest av när det inte blir några resultat. Då märker man vilka som är trogna. Det är inte så svårt att vara trogen när resultaten flödar in från alla håll och kanter. Och fotoblixtarna ljungar. Det är förhållandevis enkelt. Men när det inte händer någonting, det är lite värre. Och så säger Paulus att mig är det likgiltigt om ni eller någon annan mänsklig domstol dömer mig. antingen dömer mig till att vara bäst eller dömer mig till att vara sämst. Jag är ointresserad av era domar. Och så säger han, fäll därför ingen dom i förtid. Jaha, vad betyder nu detta? Jo, vi lever, vi står under nåden och inte under lagen. Och eftersom vi inte står under lagen så ska här inte fällas några domar. Därför att då fäller vi ju fortfarande efter lagen. Vi håller fram en måttstock och tittar efter vilka som håller måttet och vilka som inte håller måttet. Vilka som duger och får vara med och vilka som inte duger och inte får vara med. Det är det lagiska tänkandet. Okej, säger vi. Det känner vi igen. Bra. Då går vi till femte kapitlet. De fem första verserna. Man säger att det förekommer otukt bland er. Till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, fällt domen över den skyldige. I vår Herre Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss, en sådan person ska överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Den här femte versen sätter myror i huvudet på alla och en var, så och i viss mån på mig. Vi hoppar över den, det är inte dagens ämne. Utan det jag är intresserad av är den tredje versen. Själv har jag redan fällt domen, säger Paulus frimodigt. Hallå där, säger vi. För 10 minuter sedan skrev du att här ska inte fällas några domar. Nu fick vi allt fast dig i alla fall, du Paulus. Jo, du ska se, det är inte så lätt det här. Det hade vi kunnat tala om för dig om vi bara hade fått chansen. Men vi kan ju alltid lite triumferande säga det till varandra. Vi bläddrar till 6:e kapitlet. Och så läser vi de 5 första verserna. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i små saker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. Ni borde skämmas. Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan 2 kristna bröder? I 4:e kapitlet ska det inte dömas. I 5:e kapitlet, ja, då kommer ni och min ande och Herren Jesu kraft samman och då ska det verkligen dömas. Och i 6:e kapitlet ska ni skämmas över att det inte finns någon som kan döma. Fiffigt det här, eller vad säger ni? Ja. Därför att det här är ju nu ett utsökt exempel på att det är rätt svårt att vänja sig av med att tänka lagiskt. Därför att så fort vi har förstått det här, ja, att livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och därför ska vi inte döma varandra. Ja, då gör vi det till en lag. Du får inte döma. Och så sitter vi under lagen igen. Det här är klurigt. Livet är klurigt. Och därför kan Paulus skriva ett brev där man tycker att hör inte karln vad han själv skriver. Fattar han inte att han säger emot sig själv gång på gång? Nej, det fattar han inte. Han är konsekvent och vi är inkonsekventa. Paulus är nådisk och vi är lagiska. Det är det som är det festliga. Därför att vi tycker att det här är en motsägelse bara därför att vi fortfarande tänker lagiskt. Därför att i det första fallet, i 4:e kapitlet, där handlar det nu om att värdesätta människor efter deras prestationer. Och det är ju alltså egentligen det som vi är fria från. I himlen talar man aldrig om människovärde. Det behövs inte, för där kan man inte ta värdigheten ifrån någon och drömmer inte ens om att göra det. I Guds rike finns det inget som heter människovärde. Det är bara i denna värld, det är jag övertygad om. Begreppet människovärde är ju överhuvudtaget inte bibliskt. Ty där kärleken råder, där behöver vi inte tala om människovärde. Själva begreppet människovärde är en ersättning. Någonting som vi har fått införa istället när vi nu inte älskar varann. Människovärde är ett lagiskt begrepp som vi slår varann i huvudet med. I himmelriket älskar vi varann. Och då kan vi glömma allt vad människovärde heter. Inte därför att vi har blivit en blöt fläck, utan därför att själva ordet är onödigt. Jag hoppas ni inte missförstår mig. Men i fjärde kapitlet talas det alltså om ett dömande som handlar om att man delar in människor efter förtjänst. Och det är alltså det vi är lösta från. Jag är fullständigt ointresserad av era domar, säger Paulus, och det gör han rätt i. Döm inte i förtid. Men sen kommer ett fall av otukt. Den man som lever ihop med sin fars hustru. Och vi får väl inte riktigt klart för oss om han lever ihop med sin egen mor eller hur det nu förekommer. Utan det får vi lämna därhen. I vilket fall? Detta är inte en synd som han har förlorat kontrollen över i den meningen att han inte skulle kunna göra det, utan han utnyttjar helt fräckt nåden för sina egna syften. Han skulle kunna sluta med det här vilken dag som helst, men han vill inte. Han kan, men han vill inte. En sådan kan inte vara med i nådens rike. Vi påminner oss nu, människan måste lära sig två saker som ser ut som varandras motsatser. Måste både lära sig lydnad och självständighet. Självständig är han. Men han frågar inte efter gemenskapen. Han frågar inte efter vad hans gärningar gör med de andra. Han kan inte vara med, säger Paulus. Och är det så att han tillåtes detta mot allas bättre vetande, så kommer han att ta över församlingen. Det blir då hans exempel som leder församlingen och inte Kristi vilja. I det tredje fallet handlar det om att avgöra vad som är rätt när nu två bröder har olika synsätt i en viktig fråga. Och den situationen, den måste man kunna hamna i så länge vi lever på denna sidan, även om vi står under nåden och inte under lagen. Alltså finns det situationer där det är fel att döma, och det finns situationer där det är rätt att döma, och detta trots att vi står under nåden och inte under lagen. Så finurligt är livet. Men vi har ju naturligtvis gjort ett lagförbud av detta med friheten från lagen. Du ska alltid säga ja, du får aldrig säga nej, du får inte ha någon uppfattning om någonting, inte ens den knölaktigaste handling får du tycka eller tänka någonting om. Det är alltså ingen biblisk modell. Om en liten stund ska vi samlas i grupper och samtala om vad det här har för praktiska konsekvenser. Vi ska bara se på en text till i första Korinthierbrevet, och den står i slutet på 10:e kapitlet med början i 23:e versen. Därför att där talar Paulus om hur, så att säga, man lever i nådens frihet. Det han talar om här verkar vara någonting som inte har ett smack med oss att göra. Nämligen vilka sorters charkuteriprodukter man får lov att äta respektive icke äta. Och det handlar inte ens om frågan ifall det finns griskött i det hela eller ej, i korven eller hamburgaren. Utan det är så här att på den tiden slaktades alla djur i hedna tempel, inte minst i Grekland som ju Korint låg i. Och därför var det många som var osäkra på om man fick äta köttet ens man hade köpt ute på stan. Och då säger Paulus så här, att jo, man får äta det. Men den som är osäker ska inte äta det. Alltså, självständigheten är nu så viktig. Man måste vara viss om själv att det man gör är rätt. Och då säger Paulus att det är ju då väldigt frestande att man liksom bara säger till den osäkra, ja, det är klart du får äta, käka på du. Ta en biff till. Titta här på mig. Jag äter så mycket kött så jag nästan står i fyra hörn. Då säger Paulus att då kränker vi den nykristne. Vi tvingar honom att leva så att säga efter en mall istället för att leva efter samvetets kommunikation med Kristus. Och då gör vi på nytt människan totalt osjälvständig och för honom tillbaka till lydnad under lagen istället för att han vandrar i lydnad under nåden. Trons lydnad. Nå, vi läser texten nu. 23 versen. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa, utan andras. Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull. Jorden och allt vad den rymmer tillhör Herren. Om en som inte tror bjuder hem er och ni tackar ja, ät då allt som sätts framför er utan att för samvetets skull undersöka vad det är. Men om någon säger det här är ju offerkött, ät det då inte av hänsyn till den som säger det och för samvetets skull. Jag menar inte det egna samvetet utan den andres. Varför då? Ska jag låta min frihet bestämmas av en annan samvete? Äter jag med tacksamhet, varför ska jag klandras för det som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig bland judar eller greker eller inom Guds församling. Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla och söker inte mitt eget bästa, utan det är mångas för att det ska bli räddade. Paulus säger att om det är någon nu som blir osäker på om man får äta det här, så säger jag, då slutar jag tvärt att äta. Varför det? För att jag själv är rädd för att jag begår en synd? Nej. Men jag vill inte pressa den andre till att så att säga göra någonting som han inte är säker på i sitt innersta. Jag vill inte att människor ska lära sig vad som är rätt och fel genom att vissa handlingar godkännes och vissa handlingar underkännes, utan jag vill att de ska veta det genom att Guds ande bekräftar i deras samvete. Och när denne broder eller syster nu är osäker, så ställer jag mig på samma position som honom eller henne för att inte han ska känna sig pressad. För känner han sig pressad så äter han, och då står han åter under lagen. Och det är ju en intressant fråga. Hur mycket driver vi våra församlingar med grupptryck? Se där, en fråga att samtala länge om i våra fyra samtalsrum. Nu ska vi bara tala lite kort med Herren först. Herre, i teorin är det kanske rätt så lätt det här med att inte längre stå under lagen utan under nåden. Men lagiska som vi är, så gör vi ju en lag av det där med att stå under nåden. Och därför så behöver vi ännu mycket hjälp och mycket vishet till att upptäcka den frihet som Kristus har frigjort oss till. Vi ber att du välsignar oss med den visheten och att du låter den få på olika sätt flöda i våra samtalsgrupper som vi ska gå till nu. Vi tackar dig för att ditt ord är så oerhört realistiskt, Herre. Det går utanpå alla våra teorier och funderingar. Vi lovar dig för det.